För det är trostärkande att se Guds makt, och han är ju densamme idag som han var då. Och det är ett sammanhang som sträcker sig från första konungaboken 17, 18 och 19. Och vi ska inte läsa alla tre kapitlen, utan jag ska bara läsa i det 19 kapitlet med början på den 4 versen. Alltså första konungaboken 19 och 4 och så några versar framåt där. Men själv, det var alltså Elia, gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske och han önskade sig döden och sa: det är nog, ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Därför la han sig att sova under en ginstbuske. Därefter la han sig, ja. Men se, då rörde en ängel vid honom och sa till honom: stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd sådant som man bakar på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och la sig åter ner. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sa: stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick så, styrkt av maten, i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Sammanhanget som detta kommer ifrån, det är ju att Elia var ju en fantastisk profet. Han hade ju fått se sådana enorma saker. Ni vet, han hade sagt några ord, och det gjorde att det inte hade regnat i landet på 3 år och 6 månader. Och Bibeln säger att Elia var en människa som du och jag. Av samma natur som du och jag. Kan du tänka dig att gå ut och säga: nu får det inte regna här, och så håller det upp i 3 år och 6 månader. Det är en otrolig makt. Och han hade levt med Gud. Han hade varit så nära honom så han kände Gud. Och Gud kände Elia. Ni vet, på grund av det här torkan som blev när det inte kom något regn. Det skulle inte ens komma dagg på marken, hade han förutsagt. Så han fick själv vandra iväg bort till bäcken Kerit. Och där satte han sig, och så kom korparna dit. De kom med mat, både kött och bröd, varje dag, morgon och kväll. Och han åt och blev mätt varenda dag. Och så gick det ju ett tag. Han bekymrar ju sig inte över, ja, hur blir det imorgon? Det brukar ju du och jag göra. Hur blir det nu? Löser det sig? Nej, han fick maten varje dag. Det var ju samma som Israels barn när de gick genom öknen. Det kom manna. Men de hade ju en instruktion att inte samla på sabbaten. Det var ju en del som hade otro. De tänkte att det är bra att lägga undan lite grann så vi har i reserv ifall det inte blir någon manna imorgon. Och ni vet hur det gick med det. Det ruttnar ju och det blir maskar i det. Och Gud vill att vi ska ha förtroende. Han säger: se på fåglarna under himlen och på liljorna på marken. Inte ens Salomo var så klädd som en av dem. Men är inte ni mer, ni klentrogna, än markens växter och himlens fåglar? Gud vill att vi ska ha förtroende. Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som det skyhöga stå. Vi ska ändå lita på Gud. Det är det han önskar med våra liv, att det ska få växa. Inte på grund utav vi har en bra lön eller en bra pension, eller på grund utav vi har tillgångar som gör att vi känner oss trygga. För det där kan ryckas ifrån oss direkt. Och vad är då vår trygghet? Gud vill att han ska få vara vår trygghet i alla lägen. Men Elia hade varit där vid Keritbäcken ett tag, så torkade den ut. Och det är klart, då blev han lite bekymrad. Om han var människa som vi, så är klart att han tänkte så. Men då gav nya instruktioner ifrån Gud. Du ska gå till Sarefat, heter orten. Och där ska du hitta en änka, säger Herren till honom. Och hur kan man tänka, han kunde ju skickat honom dit och säga att du kan gå till kungen där för han har gott om pengar, eller till någon rik man. Nej, du ska finna en änka där som ska hjälpa dig. Och så kommer han där till Sarefat. Och när han kommer in där, så ja, då får han se en änka, det första han ser. Och hon kommer dit och ska hämta vatten. Och då säger han, ge mig lite vatten, säger han. Och när du kommer hem så kan du väl ordna en kaka bröd till mig också. Nej, säger hon, så sant jag lever. Jag har lite grann mjöl kvar i krukan. Och lite grann olja i kruset. Och när jag har gjort i ordning det och bakat det, då ska jag och min son äta den kakan. Och sen måste vi dö, för vi har ingenting mer. Och då säger Elia, som ju måste varit väldigt svårt för den här änkan. Kan du inte gå hem och först baka en kaka till mig? Och sen kan du gå hem och göra en kaka till dig och din son. Det krävs tro. Hon såg ju hur mycket mjöl det fanns kvar. Hon visste ju vad det var i krukan. Det här var ju något som, jag menar, sinnet och ögonen, jag brukar säga, det ser ut som om. Det innebär att det kanske inte är så, fast ögonen ser. Det finns en annan verklighet. Och Gud måste hjälpa oss att göra ibland brott mot oss själva genom att vi inte litar alltid på våra ögon. För Gud lägger någonting i våra hjärtan som är större än det ögonen ser. Och den här änkan litade på att den här profeten ändå hade någonting substans bakom det han sa. Att det inte var bara att han skulle få en kaka, utan hon också skulle få en kaka sen när hon hade bakat den åt honom. Så hon gick hem och så fick han sin kaka. Och när hon kommer hem, då finns det olja och mjöl kvar som hon kan göra. Och så säger profeten, mjölet i krukan och oljan i kruset kommer inte att ta slut förrän den dag Herren låter det regna. Vilket löfte. Det var ju en lång tid framöver som behövdes för att det här skulle fungera. Jag menar, vad utan mjöl och olja skulle ju innebära döden för henne. Men det kom varje dag. Det var ju inte så att hon fick ett antal tunnor med olja och ett antal stora förråd med mjöl, så hon kunde säga, ja men nu klarar jag mig. Nej, det fylldes på dag för dag. Och det var den svåra läxan för både dig och mig. Att kunna förstå att Gud förser. Att vi överlämnar med förtroende våra liv. Och säger, Gud, här är jag. Du vet vad jag behöver. Hjälp mig. Och så är han trofast. Och så hjälper han oss. Visst är det fascinerande. Men han var inte nöjd med sin situation, Elia. För han visste hur ogudaktigt det var i Israel. De hade en kung som hette Ahab. Och hade en ännu värre drottning som hette Isabel. Och de här bägge, de levde ett rövarliv. Och de hade lyckats få ihop massa människor, Baalsprofeter, 450 till antalet, som gick omkring och tillbad Baal, denna avgud. Och så är det också i vårt land. Man tillber, kanske på ett annat sätt. Jag brukar säga, de går omkring i sina kyrkor och det är de här varuhusen på söndagarna. Och där tillbringar folk sin tid för att leta efter saker som de inte behöver. Det är den vanliga sysselsättningen för många svenskar. Och så har de pengar. Ja, de måste ha mer pengar för de har så mycket ledigt, så de måste ha mer för att köpa när de är lediga. Det är en ond cirkel som har blivit. Förnöjsamhet, det är en bristvara i vårt land. Tänk om den här bristen skulle botas. Att människor fick förnöjsamhet. Var tacksamma med dem. Bibeln säger, om du har mat och kläder och någonstans att bo, då ska du vara nöjd. Men tyvärr är det inte så idag. Och därför så blir det så mycket. Tänk vad mycket självmord det är. Varför? Människor är inte lyckliga. De är vilsna, de undrar varför lever de. Och till och med bland unga människor som skulle ha framtiden för sig, som skulle kunna känna att det blomstrar och det är på gång och det är någonting nytt framåt. Nej, man misströstar och orkar inte leva. Det är en tragedi, och vi skulle önska att evangeliet fick komma in redan i barnaår. Jag hörde min vän Börje, han har jobbat på fängelse och varit fängelsepräst. Han hade intervjuat i princip alla fångar som satt de här hårdast bevakade områdena. Och så hade han ställt den enkla frågan: har du gått i söndagsskolan? Inte en enda utav dessa hårt kriminellt belastade hade gått i söndagsskolan. Tänk om det fick bli så att människor fick lära sig vem Jesus är i unga år. Tänk vad det skulle förändra vårt samhälle. Men Elias hade sett ondskan och sett allt detta. Och det var ju därför som den här torkan hade blivit. Och så möter han kung Ahab. Och då säger han: kommer du din fördärvare som förstör landet? Nej, säger Elia, det är inte jag som förstör landet, utan det är ni som håller på och ber till Baal. Och så säger han: samla ihop de här Baalsprofeterna och hela Israel, så vill jag möta dem på Karmel, säger han. Det är en modig man. Han visste ju att den här Ahab hatade honom. Och Isabel, hon hatade honom ännu värre. Men han var modig, så han säger det: låt dem få komma, och så ska vi samlas där uppe på Karmel. Och det är ju ett spännande, ja, alltså vi ska inte ta tid att läsa det. Jag ska försöka återge det ifrån mitt minne. I alla fall så var det så här, att han utmanade de där Baalsprofeterna, de där 450, och så sa han: ni får en tjur här och så får ni slakta den. Så får ni bygga ett altare och så får ni se till lägga på ved, men ni får inte tända på. Och de börjar ju bygga det här altaret och la på veden och la på tjuren. Och så säger han till dem: nu får ni be till er Gud att han sänder eld ifrån himlen. Och till Israel sa han: ni får avgöra om ni vill tillbe Baal eller om ni vill tillbe Gud. Men den som är en levande Gud, den anser jag, den ska vi be till. Och folket stod där med spänning och såg på. Baalsprofeterna, de höll på och gick runt. Och ni har läst säkert det här sammanhanget då. De till och med ristade sig så blod kom. Och då gjorde ju Elia lite narr utav dem. Så han sa: kanske er Gud sover. Ni får höja rösten och gapa lite mer så kanske han vaknar. Eller han har gått lite avsides. Så att ni får, eller han kanske åker på resa. Så han gjorde narr utav dem, de höll på ända till middagen, och det blev även efter middagen som de gick där och gapade och skrek, och ingenting hände. Ingenting! Och så var det Elias tur. Och då sa han till folket: träd närmare, sa han. Så byggde han upp ett altare med 12 stenar, alla Israels stammar. Och så la han ved på, och så slaktade han tjuren och la den uppe på. Och så ville han göra det omöjligt för Gud. Så han tog 4 sån här tunnor med vatten som han fick hjälp att hälla ut över det här. Det gör man ju inte när man ska elda, eller hur? Och så sa han till sina medhjälpare: gå och hämta 4 tunnor till och så häll på. Och det gjorde de. Och inte nog med det, tredje gången så går de och häller på 4 tunnor med vatten. Det är ingen bra förutsättning för att elda, inte. Jag tycker ibland har man problem till och med om man har tändvätska och få eld på den där kolen. Den går bäst och glöder när man har grillat färdigt, tycker jag. Så har det varit för mig i alla fall. Och när han är färdig med de här 3 omgångarna så säger han: jag fyll upp graven omkring också med vatten. Ja, nu har det verkligen saboterat all möjlighet till eld. Men då säger han: Gud, för folkets skull så ber jag dig, låt eld komma ifrån himlen. Och så kommer det eld, ni vet. Det förtär tjuren och veden och stenarna och slickar upp allt vattnet. Och så böjer sig folket, för de förstår att det är Gud som är det. Det är han som har makten. Det är den verkliga guden. Och det är honom vi ska tillbe och tjäna. Och jag skulle önska att sådana här manifestationer fick bli vardag i våra liv och i de sammanhang där vi rör oss. Så att människor verkligen kunde säga, det är Gud som är Gud. Det är honom vi ska tillbe. Och att det inte bara blir slätstruket och lite tamt, utan det blir levande och verkligt. Mitt i vår vardag, där vi sitter i fikarummet, där vi möter människor på restaurangen eller vi möter dem i mataffären. Att vi kan säga ett litet ord om Jesus, att han betyder så mycket för oss. Så att det inte bara sitter här inne någonstans. Det är ju underbart att frälsningen finns i våra hjärtan. Och vi har en tro på framtid och en evighet i himlen som vi fick höra Monica berätta och läsa om. Men att han också fick komma ut lite genom våra läppar. Ibland behövs det. Jag är ju lite stollig. Det är inte alla som känner mig här, men de som känner mig vet att jag är lite stollig. Jag var nere i Ulricehamn och träffade Håkan, vad heter han, Axel. Och så satt vi där på ett fik och då satt det några stycken där, 6-7 stycken karar i 30-40 års åldern och pratade och bredde på och pratade väldigt högt. Och vi hade ett mindre rum tillsammans där, så att de satt där och vi här och ja, de talade om och det var det ena värre än det andra. Och så till slut sa han, ja, vi var ute och så var vi på hotell, sa han. Och då kom det sådana där gangster, sa han, och kastade sten så det kastade ut rutan på hotellet. Och han drog på det och tyckte det var fruktansvärt och så här, och det är det ju. Och så gick Håkan och skulle betala, han bjöd på det här. Och då gick jag fram till de där pojkarna och sa, förlåt, jag har suttit och tjuvlyssnat på er. Är det tillåtet, sa jag. Ja, jag hörde det att ni hade varit utsatta för vandaler som kastade sten. Ja, vet ni, jag har ett botemedel emot allt det där som de här människorna gör. Jag jobbar i Colombia och försöker att stötta ett antal människor som har varit djupt kriminella. De har varit mördare, de har varit våldsverkare, håll på med allt, droger och allt som förstör människor. Men ni förstår, det är en medicin vi har börjat ge dem som har gjort enorm verkan, sa jag. Jaha, sa jag. Ja, ni förstår, de har slutat med kriminalitet och slutat med droger. Ni kanske undrar vad det är för medicin. Ja. Ni förstår, det är Jesus som har kommit in i de här människornas liv och förvandlat dem. Och därför slutar de med de här hemska sakerna. Men i Sverige är det ju skämmigt att tala om Jesus. Ni tycker det är lite jobbigt nu när jag pratar om Jesus. Så. Men ni vet, det är ju han som vi börjar räkna tiden efter. Han är centrum i hela universum. Det är han som vi räknar tidräkning. Det är han som är centrum för allt. Och jag önskar er att Jesus skulle få bli er bästa vän. Så tack för att ni ville lyssna. Ja, jag vet inte vad det där kommer att ge. Men om alla som trodde på Jesus sa ett litet ord om Jesus som kändes naturligt för dem. Jag är som jag är. Men du är som du är. Och det är frågan om vi ändå skulle kunna hjälpa varandra. Att få andra människor förstå att det här är inte bara teori, utan det här är verkligheten vi håller på med. Och när han då, den här käre Elia, hade varit där och de hade fått uppleva det här. Ja, då blev det ju slakt utav de här 450. Folket tog ju sig an det här, för de tänkte, de här kan ju inte få leva. Och det tycker vi är grymt, och det, jag kan inte ha någon förklaring till det. Men Isabel, hon hade verkligen fått reda på det här. Så hon sa det. Så sant jag lever, innan nästa dag är slut så kommer du att gå samma öde till mötes som de här Baalsprofeterna, skickar hon hälsningen till Elia. Och trots att han var så mäktig och hade gjort så stora saker, så blir han skrämd. Och därför så förflyttade han sig bort till Berseba, det vi läste i det här sammanhanget. Och så lämnade han sin tjänare och så gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han under ginsbusken och säger: Herre, låt mig få dö, för jag orkar inte med det här längre. Men det är ju så fantastiskt, när vi läser Bibeln, då har vi också facit. Gud avsatt ju den här kungen Ahab och hans hustru. Och sen så blev det Jehu som kom. Vi brukar han få fram som ett Jehu, talar vi om. Men det var precis som det står i Bibeln. Han kom ju farandet, han var ganska intensiv den här Jehu. Men han fick vara till välsignelse för Guds folk. Och så upprättades Guds namn i Israel. Den här berättelsen har haft en särskild betydelse för mig. Under 5 år utav mitt liv så jobbade jag med att hjälpa människor och företag som hade problem. Gud kallade mig och sa till mig, gav mig uppdrag, tydliga tilltal, gör så, ring den, åk till besök på den, och så fick jag göra det. Och under den här perioden så var det 2 år som jag inte hade någon lön. Jag hjälpte människor som kom på grön kvist, men de hade inte något stort problem med att ha en bättre situation själva. De ville inte gärna dela med sig när det hade lyckats att bli lite bättre för dem. Så att jag genom Guds nåd kunde låna pengar för att leva. Det är ju inte normalt sett, men så gjorde jag. Jag fick låna, och vi hade ju en bra bil och så hade vi ett bra hus och banken vågade låna ut. Det var inte riktigt som det är nu. Nu får man inte ens låna om man har resurser och tillgångar, utan måste man ha en bra lön för att lånas ut till också. Bankerna ändrar förutsättningar. Men i det här läget så var det ju ganska så svårt. Och min hustru Barbro, hon tyckte att det var kämpigt. Jag hade inget arbete som jag kunde få lön utav. Och därav så gick det vecka efter vecka. Ni vet, alla dessa dagar som kom och gick, det var ju livet. Det är ju inte så att det kommer ett år i taget, utan dag för dag kommer. Och det var Stig Johansson som skrev så: alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. Vi ska ta vara på de här dagarna som kommer och går, för det är det som är livet. Och idag är det livet. Idag är det en dag som vi lever och ska använda och försöka göra någonting gott utav. Det blev ju år, och det blev mer än så. Det blev nästan 2 år. Och så har vi gudstjänst i Pingstkyrkan i Tibro. Jag skulle vara organisten där söndagen. Och så skulle Louise Kalén tala. En kvinna som var född i Tibro, men hade flyttat ut och var ute och evangelisera och predika runt om i vårt land. Hon kommer och så har hon en fantastisk predikan. Hon talar om Jesus som livets bröd. Att Jesus var tvungen att gå in i Getsemane ugn för att detta brödet skulle bli färdigbakat och att det skulle kunna ge liv åt människor. Vi ska fira nattvard. Jesus som livets bröd. Så hon står och talar mitt i predikan, så bryter hon av. Och så läser hon precis det här sammanhanget som jag har läst för er. Och så säger hon: jag har en hälsning till någon speciell här idag. Någon som har det jättesvårt. Men jag har en hälsning till dig. Gud, han sände ju sin ängel till Elia för att han skulle få mat som styrkte honom. Men idag kommer han själv till dig för att ge dig mat och styrka. Du ska bara slappna av och vara stilla, för jag, Herren, kommer att hjälpa dig. Och då tänker jag på det här med dag för dag. Lite bröd idag. Ja, nu är jag nöjd. Och så får jag lite bröd imorgon. Nej, man tänker ju så att jag skulle vilja ha lite mer och framåt. Men hon sa det: du ska bara slappna av och vara stilla. Och så var det en bönestund mitt in i predikan där detta kom profetiskt. Jag har sett dig, dina tårar och all nöd, men jag kommer att hjälpa dig, säger Herren. Du ska bara vara stilla. Jag kommer att hjälpa dig. Du ska slappna av. Jag ska hjälpa dig. Och när det var dags för unison sång, då visste jag inte hur jag hade för att krångla mig fram till oljepallen och spela den där sången, vad det nu var för en unison sång. Ja, det var verkligen omtumlande för mig, för jag visste att det var till mig exakt det här ordet var. Mötet tog slut och Louise, hon försvann upp för trappan. Vi hade explosionen på andra våningen då, och jag gick efter, stängde dörren och så ropade jag på henne. Så hon kom tillbaka i trappan. Så jag, Louise, jag måste berätta att det du framförde, det var till mig. Tack ska du ha, sa hon, för att du berättade. För djävulen har varit på mig och sagt, du är inte klok, Louise. Här står du och predikar och så bara du bryter av och tar in något helt annat som inte har med saken att göra. Hur kan du vara så dum? Och så har han riktigt sargat mig sedan detta, sa hon. Tack för att du berättade. Och så berättade jag för henne kort min situation och hur det hade varit. Ja, så då har du en hälsning från Herren. Slappna av, bara vara stilla. Det blir vardag, det blir det för oss allihop. Och så var det där. Inga pengar. Ja, ska vi låna mer pengar? Och då min förståndiga hustru säger, men Janne, du kan ju inte gå så här och låta det bara vara. Utan du kan väl ta något jobb tillfälligt tills det löser sig. Och det kan man ju tycka då. Och så ringde min bror Börje ifrån Partille. Han jobbar med ett företag som isolerar bullriga miljöer. Och så säger han, Janne, vi har så fruktansvärt mycket att göra. Kan inte du komma ner och hjälpa oss? För att vi hinner inte med, det är helt hopplöst. Och då i mitt oförstånd så lovar jag att åka ner. Så jag sätter mig i bilen, åker iväg och hela vägen ifrån Tibro till Göteborg så hör jag rösten. Man ska lyda Gud mer än människor. Det var inte en gång ska jag säga. Det var många gånger jag hörde upprepat. Man ska lyda Gud mer än människor. Vad hade jag fått för besked? Jo, att jag skulle slappna av och vara stilla. För Herren skulle hjälpa mig. Och det kan man kanske tolka på många olika sätt. Men jag som hade fått budskapet, jag hade tolkat det. Slappna av och vara stilla. Du ska inte hålla på och fäkta och greja och hålla på. Utan du ska vara stilla, för jag kommer att hjälpa dig. Jag kommer fram till Göteborg och träffar min bror. Och då säger han, vi har ett stort jobb nere i Halmstad, sa han. Och du kan väl åka dit. Jag hade ju aldrig hållit på med något sånt här. Sätta upp sån där bullerkämp, duk eller presenningar och så här. Men han förklarade lite grann och så hade de skickat materialet före ner till en snickerifabrik där i Halmstad. Jag kommer in där och så hade de förberett med en byggställning. Den var 5 meter upp i taket, det var högt i taket. Och där uppe var en travers. Och ut med den här skulle man bygga upp det här, hänga ner ungefär 80-90 cm breda sådana här bullerdämpande dukar. Och så skulle de skruvas fast i taket och sen kom jag då till traversen. Och det var ju tjockt material, det var 2 centimeter tjockt. Och köra igenom med handborrmaskin, det var inte enkelt. Men jag tog mig igenom bit för bit, men jag insåg ju att det här skulle inte jag klara fram till onsdag kväll. För då skulle jag vara i Tibro och leda strängmusiken. Vi hade tältmöte då. Så då säger jag till verkmästaren, du, jag måste få jobba över på kvällarna för det går inte annars. Nej, sa han, det går inte för att vi har en filosofi här att folk får inte jobba ensamma om det händer någonting och så. Nej, det har jag respekt för, så ja. Men vi är ju ett särskilt företag och jag tar ansvar för det. Och så att, ja. Och efter min övertalningsförmåga så lyckas jag få honom att acceptera. Men säger han, då får du vänta tills nattvakten kommer. För de hade ju grindar omkring. Så de låste dem när de åkte iväg. Och jag hade ju bilen innanför där. Och så skulle jag då jobba på kvällen fram till 9. Då skulle nattvakten komma. Jag håller på och är på väg upp en 30 kilos presenning på axeln. Och så klättrar stegen upp till den här plattformen. Och det gick bra och jag fick fast den och så nästa. Och sen är jag på väg upp. Och så kommer jag precis och ska kliva över till plattformen. Säger stegen och så åker den undan. Så handlös faller jag baklänges ner med huvudet föret rätt i betongen från 5 meters håll. Och ni förstår, det bara sprakade. Det var ett fyrverkeri omkring mig. Och jag vet inte hur länge jag låg avdomnad där på golvet. Men så vaknade jag till och så säger jag tack Jesus att jag lever. Och så rullade jag över på magen och hasade mig upp på en pall och la mig där. Och så tänkte jag, hur ska jag göra nu? Ja, vad ska man göra? Nattvakten, det var väl ett par timmar innan han skulle komma. Och här var det ju allmän röra då. Så jag tänkte att jag måste ju ringa till Barbro och min fru och berätta vad som hänt. Så att på den tiden hade man ju inte sådana här små smidiga telefoner i fickan, utan den satt ju i bilen. Så jag försökte ju hasa mig ut till bilen och så ringde jag och så sa Barbro, jag har ramlat ner men jag lever och jag ringer dig när jag kommer tillbaka till hotellet ikväll, sa jag. Ja, men det är ju mitt fel, så. Nej, vi tar det här. Gud har varit med och skyddat mig så jag lever. Och sen gick jag tillbaks och så tänkte jag måste ju försöka få upp den där presenningen som jag åkte ner med. Så att jag fick upp stegen igen och med all den här smärtan i kroppen så klättrade jag upp och fick dit den där presenningen. Men eftersom traversen var lång och den här borrningen var helt, så jag var inne på annan konstruktionslösning, att man skulle göra något klips eller någonting som man kunde haka i den där traversen. Så det var min fundering då. Och så gjorde jag ordning och ställde ordning med verktyg och alltihop. Och så tänkte jag, nu får det vara slut på det här. Och så får vi hitta en annan väg och göra färdigt i Halmstad. Och så kommer nattvakten och jag tänkte, han får inte se att jag är alldeles förstörd i kroppen. Så jag pratade, jag har ju fått en gåva, pratets gåva. Så att han var lite distraherad av allt jag pratade. Så han märkte inte av att jag var alldeles mörbultad. Och som skönt var såg han inte när jag skulle sätta mig i bilen. För ni förstår det, det verkte överallt. Och jag hasade mig in i bilen och halvlåg. Och så lyckades jag att komma till hotellet då. När jag kommer in där då säger han, du är en efterlängtad typ du, sa han. Här har de ringt högt och lågt och tjatat och frågat vart du är någonstans. Då visade det sig att Barbro hade missuppfattat att jag skulle vara kvar till nattvakten kom. Så hon hade ju nästan förberett begravningen. Hon hade ringt till akutmottagningen, till polisen, hon hade ringt till min bror och det var full halabaloo i det här. Så när jag förstod vad som hade hänt då tyckte jag att det var förfärligt att jag inte hade varit tydligare. Men så ringde jag till Barbro och förklarade att jag var ju tvungen att vänta till nattvakten kom. Den natten sov jag nog inte någonting överhuvudtaget. Men på onsdag morgonen då sätter jag mig i bilen och kör hem till Tibro. Och så går jag till läkaren, han undersöker och kollar. Inte ett enda ben är brutet. Alltså det är ofattbart. Så änglarna måste ha varit med där och tagit upp hela det här. Det enda som jag hade ont utav, och det var ganska länge efteråt, det var högerfot. Hur det kan vara så att högerfoten gör ont när man kommer med huvudet i backen, det förstår inte jag. Men högerfoten, den smärta. Varje gång jag satte ner den, då gjorde det ont. Och då hörde jag rösten, man ska lyda Gud mer än människor. Det var en ganska intensiv påminnelse. Ni vet, om Gud kunde göra det för mig, så vet jag att han kan göra det för dig. Han vill att du och jag ska lyda. Och det får inte vara latheten som gör att vi slappnar av och är stilla. Utan det är ifall Gud har sagt det. Annars så tror jag att vi ska arbeta och göra rätt för oss allesammans. Men om Gud har sagt, nu är det dags för dig att ta det lugnt. Då tror det är bra och det är viktigt till och med att lyssna på den rösten. Gud gör mirakel. Spärras din väg utav hinder så välja. Så det är ändå så att Gud kan bryta igenom. Han kan krossa kopparportarna och bryta sönder järnbommarna och öppna en väg där det inte finns en väg. Det är hälsningen till dig idag. Och jag vill avsluta med ett vittnesbörd som jag hörde förra veckan. En man som heter Ulf Lundin. Han berättade för mig i Örebro. Han var pastor i en församling där. Och hade en fru som hette Bibi, eller kallades för Bibi. Hon hette väl Britt-Marie. Hon fick en stroke. Och det var så grav stroke så hon tappade medvetandet. De körde ju vägen så fort som möjligt till lasarettet. Jag tror detta var på torsdagen. Läkaren som var där, han konstaterade att det var väldigt, väldigt allvarligt. Och han sa det till Ulf, du ser hur det ser ut. Vi kan sätta in behandling. Risken är att det blir sämre. Det kan förbättras, men det finns en risk att det blir sämre. Men vad ska vi göra? Ska vi låta henne vara bara? Då är det säkert vad som blir utgången. Och genom något märkligt så vaknade hon till lite grann. Så han kunde fråga, Bibi, är du orolig? Nej, skrak hon på huvudet. Doktorn säger att han vill ge dig behandling, men det kan sluta med att det blir ännu sämre. Vill du ändå att vi ska göra behandlingen? Och då nickar hon. Och så gör de behandlingen. Och den pågår ett tag. Och hon är borta. Hon minns ingenting utav detta. Men det fascinerande var att under hela den här behandlingen så talar hon ett ljuvligt språk. Hon talar i tungor. Han var med och lyssnade. Och sköterskan som står närmast, hon säger, jag förstår inte vad du säger, säger hon till Bibi. Men hon fortsätter och talar i tungor. Och så är det färdigt med behandlingen. Och då konstaterar läkaren, det har misslyckats. Det blev sämre. Och så säger han till Ulf, ja, du ser hur det ser ut. Vi kommer att låta det fortsätta och pågå, men vi ser inte att vi kan göra någonting, säger hon. Säger han, läkaren. Han ringde hem sina barn. Han ordnade en bönekedja och det var många människor som bad för Bibi. På fredagen så han, läkaren hade sagt, det är ingen idé att du kommer hit, för du kommer ändå inte ha någon kontakt med henne, så det är lika bra att du är hemma. Men sa han, jag var så arg på Gud, sa han. Jag sa det, om du tar ifrån mig min fru, sa han, då kommer jag aldrig mer att förkunna ord. Kommer aldrig stå en talarstol mer, sa han. Men det märkliga var att under fredagen, sa han, då kände jag mig lugn och jag kopplade av och jag försökte och ta precis som det kom. Och det blev en frid som kom över mig, sa han. På lördagen skulle jag hämta min son. Vi skulle åka upp och hälsa på mamma. Vi kommer upp där på lördag förmiddag. Och när vi kommer in, då sitter Bibi på sin säng i skräddarställning och säger, men vad roligt att ni kom, jag har väntat på er, säger hon. Hon är helt återställd. Helt utan några som helst sviter eller skador. Helt. Och nu har det gått 3 år. Hon har inte haft ett enda problem. Hon är piggare nu än hon var före stroken, säger Ulf. Och ni förstår, det här barnbarnet, en flicka på 6 år. Hon hade ju då hört utav sin pappa då på fredagen att farmor är så dålig. Och doktorn har sagt att det finns ingen möjlighet. Hon kommer inte överleva. Så vi måste inställa oss på att farmor, hon flyttar hem till Jesus, till himlen. Hon kommer att bli frisk imorgon, säger 6-åringen. Detta är alltså på fredagen. Jo, jag hör vad du säger, säger pappa. Men du förstår, detta är allvar. Doktorn, han är duktig, han vet precis. Och han har kollat noga. Och han säger att hennes hjärna är nästan helt död. Så hon kan inte leva vidare. Hör du inte vad jag säger? Imorgon kommer farmor att vara frisk, säger flickan. Och det var precis det som hände. Detta var inte ifrån Bibeln för några tusen år sedan. Detta var för 3 år sedan. Jag har fått se ett under i mitt eget liv, i vår familjs liv. Gud är densamme, honom kan vi lita på. Det vill jag att ni ska komma ihåg ifrån den här förmiddagen. Tack Jesus för att du är så fantastisk. Och jag har önskat så att kunna återge något utav det för att mina vänner här skulle kunna få lite mer tro för vad du kan göra i deras vardag. Du vet, det finns sjukdomar, det finns svårigheter, ekonomiska problem, det är mycket som drabbar oss människor. Men Jesus, jag skulle önska att du skulle få växa lite grann ytterligare och att du skulle få bli riktigt stor för oss. Jag tackar dig för att du hör den bönen i Jesu namn. Amen. Amen.